Det här är P1, Sveriges Radio.
Väldigt så här David Lynch-aktigt här inne med det orangea.
Du tycker det?
Ja, så här lite...
Ja. Berätta var vi sitter. Vi sitter i en podcastlokal.
Vi sitter i en pytteliten podcaststudio i någonting som heter Klubb. Som är så här ett co-working space där jag jobbar då och då när jag är i Köpenhamn. Och så här, vi sitter helt, det är helt orange runt mig. Det som är grejen med mig och David Lynch är att jag älskar David Lynch. Men jag är för rädd för att se hans filmer. Så aha, jag ser bara på bilder från filmerna.
Okej, okay, stillbilder?
Ja.
Otroligt.
Alltså jag vågade, jag kommer ihåg någon gång var det någon som sa, nej men Emma, herregud, nu måste du försöka se första avsnittet av Twin Peaks. Och jag blev så rädd. Att jag kunde inte sova i flera dagar.
Nej.
Så jag tänkte, men jag får nöja mig med bilderna. Men det är fantastiskt också på sitt sätt.
Emma Holten är den feministiska debattören från Danmark som blivit en röst att räkna med långt utanför hemlandets gränser. Först för 10 år sedan när hon trädde fram offentligt som offer för det som kallats hämndporr efter att nakenbilder på henne publicerats på internet utan samtycke. Hennes berättelse om egna och andras erfarenheter fick stor internationell uppmärksamhet. Men 2017 drog hon sig undan offentligheten, trött på vad hon då beskrev som The Emma Holten Show. Nu, 8 år senare, har hon tagit klivet tillbaka till offentligheten på helt egna villkor. Med debutboken Underskott har hon först tagit Danmark med storm med tiotusentals sålda böcker och flera vunna priser. Och nu åker hon Europa runt i översättningarnas spår. I Sverige, som Emma Holtens mamma kommer ifrån, har hon belönats med Sara Danius-priset. Boken älskas av läsare och recensenter, men har sågats av flera ekonomer. Men så är hon också kritisk till det hon kallar ekonomism, där allt ska mätas och prissättas, och där omsorg inte tillskrivs det ekonomiska värde det borde. Men vill Emma Holten att vi ska börja sätta ett pris, ett ekonomiskt värde, på all typ av omsorg? Och varför lever hon inte riktigt som hon lär i sin egen bok?
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Emma Holten.
Tack så mycket.
För en svensk publik, relativt okänd får man säga, trots att du ju pratar svenska här med mig. Men i danska tidningar så kallas du för Danmarks mest kända feminist.
Ja, det kan vara sant. Ja.
Ja. Hur tuff är konkurrensen om den titeln i Danmark?
Inte så hårt som i Sverige. Men ja, det finns väl några som kandiderar till min krona. Men ja, jag tror att feminismen har inte varit lika stor och stark i Danmark alls som den har varit i Sverige. Men de sista 10 åren har det verkligen börjat röra på sig.
Eller är det en fördom att danskarna inte är så feministiska av sig? Det är ju den bild vi kanske har i Sverige.
Det är inte en fördom alls. Alltså jag tror att det som är skillnaden är att den svenska feminismen känner jag är liksom väldigt institutionaliserad. Den är en del av politik, av arbetsplatsen, med allt det bra som det för med sig. Men den danska feminismen är lite mer anarkistisk. Den är lite mer närmare förknippad med så här aktivism, så här individuella kamper. Och det kan också ha också sina styrkor att ha en feminism som är lite vildare. Och som inte har blivit så inkluderad. Alltså vi har ju inte på det sättet ministrar som säger om feminister på det sättet.
Vad är värdet av att ha den här lite punkigare, vildare feminismen, tänker du?
Jag tror att vi har inte varit tvungna att så här tillpassa oss institutionerna så mycket. Att det som kan hända när en rörelse som feminismen eller antirasismen eller plusrörelsen blir liksom uppslukad av stora firmer och politiker, då kan den ju förlora lite av sin kant också. Den kan förlora lite av sin radikalitet och av sin sin solidaritet med de som har det svårast, allt sånt. Och där kan jag också säga att tänka då och då att den danska feminismen har en styrka i sin anarkism, att vi kan få lov att fortfarande arbeta lite utanför de etablerade strukturerna.
Du är ju samhällsdebattör och har det senaste året fått ett massivt genomslag med din debutbok som vi har här, Underskott.
Ja.
Den kom ut i Danmark förra året och blev den mest sålda fackboken efter Kungens bok.
Ja.
Ja, belönades med läsarnas bokpris och har översatts och börjat spridas över världen. Hur har den här tiden sedan boken kom ut varit för dig?
Alltså, vad är Dickens säger, best of times, worst of times. Liksom, jag tror att det, jag tror jag har ett psyke som inte är så bra inställt för såna här upplevelser. För att jag är väldigt, väldigt duktig på att ta in det negativa. Det fyller jättemycket och jag tänker på det, det fyller hela min dag. Och det positiva, det går in era örat, ut det andra.
Okej.
Men jag tror att nu när det har gått lite längre tid och boken verkligen börjar leva där ute och folk kontaktar mig för de använder den och tänker över den och sådär, har jag verkligen börjat uppskatta vad det betyder att få ha några idéer och tankar som verkligen har inflytande på folks liv, som är ett jätteprivilegium och en stor glädje också. Så jag försöker bli bättre på att uppskatta.
Mm. Är du förvånad över att den har blivit så mottagen på det sätt som den har blivit?
Väldigt. Väldigt. Alltså jag tycker ju det här är mest intressanta i världen, så jag är ju glad för det. Men jag tror att det har varit en förvånande för mig, för mitt förlag, för alla vad som har hänt. Men jag tror att det som verkligen fyllde för mig när jag skrev den här boken, det var den här känslan av att bo i ett av världens rikaste länder, Danmark, som vi också gör, Sverige. Men samtidigt alla samtal, alla middagar slutar i en, varför är vi inte glada? Varför hänger det inte ihop?
Mm.
Och jag försökte att skriva till den känslan. Känslan av att inte förstå varför man inte känner sig lyckad. Varför man inte känner sig värdefull som människa. Och det var den känslan som jag skrev boken till.
Om du skulle beskriva din bok, Underskott, och vad du vill med den. Hur låter det då?
Underskott är en bok som springer, så här, hoppar ur en överskrift jag läser i en dansk tidning där det står att kvinnor är ett underskott för statsekonomin. Alltså att kvinnor tar fler pengar från staten än de ger.
Under en livstid.
De föder barn, det är dyrt och de är på deltid och de tjänar inte nog pengar och bara tar inte nog skatt. Och jag läser den här överskriften ett år efter jag själv har varit inlagd på sjukhus med en kronisk sjukdom. Och jag tänker så här, hur mäter man det? Hur mäter man hur mycket värde en person skapar för ett samhälle? För när man ser den överskriften så tänker man, det är ju hur lätt som helst att veta tydligen vem som skapar värde. Men när man gräver bakom den så förstår man att det sättet vi ser på värde i politik är bara genom priser. Vi tänker att om en kille som jobbar på en bank tjänar 100 000 i månaden och en sjuksköterska tjänar 30, då tänker vi att han är mer värdefull för ekonomin och för samhället på sitt sätt också. Och jag tror att det gjorde mig jätteintresserad i omsorgens värde. Hur historiskt har vi sett på det arbetet det kräver att ta hand om folk? Och det som jag visar i min bok är att hela från ekonomins första början och till de största modellerna i staten idag underkänner vi, ignorerar vi omsorgens värde för våra liv och också för ekonomin.
Du ifrågasätter ju ekonomismen, du ifrågasätter teknokratin. Har du också en lösning på hur du vill att samhället ska se ut och fungera? Eller ska man förstå din bok mer som att du försöker väcka en fråga och sätta fart på en debatt?
Jag tror det är två svar på det här. Det första är att jag tycker att de ekonomiska modellerna man använder ska avspela verkligheten. Det är det första projektet. Alltså, jag tycker det är väldigt tydligt att ifall jag inte hade varit inlagd på sjukhus, de hade kurerat mig för min sjukdom på många sätt, hade jag inte kunnat sitta här med dig, hade jag inte kunnat skriva boken. Punkt slut. Faktum är att moderna modellerna vi använder kan inte skildra den relationen. De kan inte se vad det är en sjuksköterska gör, en läkare, en lärare gör. Det är det första problemet. Det tycker jag är ett politiskt problem från ett objektivt ställe. Men det långsiktiga problemet blir då att om vi vill ha ett samhälle med mer omsorg, mer lugn, mer sundhet, bättre mental hälsa, det blir väldigt svårt att kämpa för det när vi inte ser det som värdefullt.
Men vi har ju idag en vård som politikerna satsar pengar på. Vill du att de ska värdera den högre eller liksom...
Jag vill i alla fall att de ska se på vården för det som inte bara är en utgift, men som det reellt är, som är en investering. Och för mig är det ganska objektivt fakta att när du investerar, när du ger pengar till vård, så ger du också pengar till att folk blir friska. Mm. När du ger pengar till barnomsorg så är du med och utveckla nya människor. Och jag tror det som var den stora chocken för mig, min research i ekonomiska modeller idag, det är ju att de har ju inte något språk alls för vad det är de offentliga vården skapar i samhället och vad konsekvenserna är när den försämras. Och det är därför det verkar så lätt idag i politik att ta bort pengar från vården, för att det är väldigt svårt att beskriva vad det är vi förlorar när det händer.
Mm. Det är ju spännande det här med vård och omsorg och ekonomi när de möts, för att jag kommer att tänka på när jag pluggade nationalekonomi själv och jobbar extra inom vården som vårdbiträde.
I kryssningen av allt.
Jag tog hand om bytte blöjor på gamla människor, jag höll döende människor i handen, och samtidigt så fanns det en debatt både när jag, på universitetet där jag läste och i debatten i övrigt, att vården måste bli mer produktiv. Så lät det för 30 år sedan, det måste bli mycket mer produktiv. Det var ett problem, det var en tärande sektor i ekonomin. Och samtidigt satt jag och höll en döende människa i handen och funderade då på hur ska man mäta värdet av det jag gör? Den här handlingen att hålla en människa i handen, den är ju inte produktiv i deras mening, men det finns ju ett värde där. Hur mäter man det?
Ja, och det är ju liksom den stora frågan. Jag tycker det är ju många så här hemligheter som avslöjas i den här boken, som är att när vi pratar om produktivitet i offentliga sektorn, alltså det finns faktiskt inte någon accepterat vetenskapligt sätt att mäta produktivitet i offentliga sektorn. Det är ett mysterium. För att de ekonomiska verktyg vi använder har väldigt svårt att mäta kvalitet. För en timme är ju inte bara en timme. En timme kan vara spild, den kan vara extremt optimal, den kan allt möjligt. Men ekonomiska verktyg har väldigt svårt att säga, nej, men vad är skillnaden på att du sitter där och håller en person i handen och personen är ensam till exempel? Den enda skillnaden är att det är dyrare att du sitter där. Men vad betyder det för människan? Vad betyder det för deras pårörande? Vad betyder det för vår känsla av att leva i ett värdigt samhälle? Alla de sakerna, de försvinner liksom ur syne när vi bara räknar på sakerna. Och jag tror vi har någon idé om att siffror aldrig ljuger.
Samtidigt så är det ju viktigt att vara, det är ju skattepengar vi pratar om. Att sträva efter effektivitet är väl ändå också viktigt.
Ja, alltså, ja, definitivt. Jag tror att för mig handlar det också om att det kan vara extremt ineffektivt att bara använda en sorts vetenskap för att evaluera om någonting fungerar. Jag tror att en av de stora poängerna i min bok är att om vi vill förstå hur vi får en vård som är bra för staten, för arbetsmarknaden och såklart viktigast för de som mottar den, då ska vi analysera den inte bara med ekonomiska verktyg, men genom sociologin, antropologin, andra sorts sätt att förstå hur får vi det vi behöver för det vi betalar. Och jag tror att det som det här sättet att evaluera har skapat är att det har skapat enormt mycket byråkrati, enormt mycket energi på det som går att räkna, som är folk som sitter vid datorer och evaluerar. Men den reella kontakten människor emellan har fått mindre och mindre resurser, färre och färre resurser. För att det är det som det är svårast att mäta värdet av.
Du nämnde tidigare att vi förlorar saker trots att det ser ut som att vi blir rikare och rikare. Vad är det vi förlorar, menar du?
Alltså någonting jag tänkte på häromdagen faktiskt, det var att... ofta när man pratar om omsorgsekonomi och omsorgsarbete så pratar man om nej, men vi ska se till att omsorgen också kan få en pris som speglar dess värde. Men det som jag säger i boken det är att nej, men priser visar aldrig värdet. Till exempel i England. I England i mindre städer har extremt många städer förlorat sin high street, vad kallar man det, shoppinggata. Liksom.
Sin huvudgata
där det låg butiker och allt sånt där. Och istället för huvudgatan har man fått en stor box butik utanför stan där man kan köra ut med sin bil. Och från ett ekonomiskt perspektiv är det här bra. Sakerna har säkert blivit billigare, allt sånt där. Men det som man inte ser i priserna, det är att man har förlorat hela det sociala som huvudgatan ger. Att människor träffar varann, att man känner man är en del av en viktig av en gemenskap, av en stad. Och just nu har det kommit ut research som har visat att det finns en direkt sammanhang i England mellan folk som bor i städer som har förlorat sin huvudgata och där det har stängts ner och folk som röstar på Reform, det som heter UKIP förut, som är det som det radikala högerpartiet. Och jag tror att det är ett perfekt exempel på mig. Från ekonomiskt ställe har du fått en billigare butik. Det är lättare att komma ut, du kan shoppa allting. Men allt det sociala du har förlorat när huvudgatan stänger, det har vi inte registrerat någonstans.
Men för många människor är de där prissänkningarna och plötsligt ha råd kan ju vara livsavgörande direkt.
Ja, definitivt. Jag tror frågan är, skulle vi kunna göra en analys eller en sätt att styra samhället där vi förenade de två hänsynen?
Mm. Det svåra är väl hur man ska mäta det som är omätbart. Alltså det går ju inte att mäta att jag håller människa i handen till exempel. Och de här andra exemplen du nämner, de är ju svåra att mäta.
Ja.
Att man nattar sina barn eller hjälper sina föräldrar att handla.
Ja.
Där finns ju värden som jag tror alla håller med om. Men det kanske inte är meningen eller ens går att mäta det.
Jag tror det vi måste erkänna det är att vilket samhälle vi har är en politisk fråga. Och jag tror det som det här ekonomiska språket har gjort det är att det har fått att framstå som att det är en massa saker vi kan mäta och det ska vi ha mer av om det har ett högt värde. Och så är det en massa saker vi inte kan mäta. Men grejen är att allt det vi mäter har också omätbara konsekvenser. Om vi konsumerar har det konsekvenser för naturen. Om vi sitter med på våra mobiler har det sociala konsekvenser. Det finns ingen politik som inte har omätbara konsekvenser.
Precis. Men jag försöker bara förstå hur du menar. För då, om jag tolkar dig rätt då, så det är inte så att du egentligen vill mäta det som inte går att mäta, utan du vill att vi ska uppmärksamma det och prata om det i andra termer.
Ja, jag tror helt säkert att vi ska bortgå från idén om att saker bara finns om de kan mätas med siffror.
I Danmark så har du har fått, den har ju blivit hyllad och uppmärksammad på många sätt den här boken, men du har ju också fått väldigt hård kritik, framförallt från ekonomerna. En ekonom, Lars Christensen, twittrade: Emma Holten har noll insikt i vad ekonomisk teori är. Kära journalister, varför pratar ni ens med henne om något hon bevisligen inte förstår? Vad är det?
Ja, det är helt fantastiskt. Han twittrade det här 2 dagar efter, tror jag, boken kom ut. Alltså, han har inte läst boken.
Ja, vad säger du om det här mottagandet?
Jag tycker det här är väl, den här kritiken är så här väldigt sägande, för att den ju är extremt okonkret. Han ger inte ett enda exempel på någonting som han tycker att jag inte har förstått. Det handlar mer om ett sätt att försöka så här förutmjuka mig, nedgöra mig som person. De kritikerna som de här ekonomerna har kommit med har varit så här väldigt bombastiska överskrifter, men väldigt okonkreta kritiker. Och jag tror att det som kanske är väldigt viktigt att visa här, det är att det finns oenighet inom ekonomisk debatt. Min bok är full av ekonomer som är eniga i min kritik. Det är nästan bara ekonomer citerade i min bok. Och jag tror det som jag visar i min bok, det är att ekonomidebatten är en maktkamp. Och några av de här kritikerna är ju människor som har ett syn på sin syn i som ekonomi som om det var fysik eller kemi. Så om man är oenig med dem så är man oenig om hur världen ser ut. Men hur en ekonomi ser ut och hur man bäst tänker värdeskapande till exempel, det är för mig en politisk fråga. Men de ser det som en objektiv, en neutral och apolitisk fråga, och det känner jag ju inte det är.
Där ekonomin har blivit upphöjd så att den ligger ovanför det ideologiska och politiska, menar du?
Ja.
Varför tror du att de är så arga, ekonomerna?
Det är intressant. Jag var väldigt överraskad faktiskt. För jämfört med många andra ekonomikritiker är min bok ganska mild. Jag tror att i Danmark har det inte varit så mycket av den här typen av kritik. Den har inte varit, alltså den internationellt är den ju väldigt synlig, den är väldigt vanlig. Väldigt många kända tänkare tänker så här och kommer med de här kritikerna. Och jag tror att det har varit lite av en chock för några av de här ekonomerna att det var så stor uppmärksamhet till den här typen av kritik i offentligheten.
Du, Emma Holten, jag tänker att vi ska hoppa tillbaka 10 år i tiden till 2015. Du är 24 år och spelar in en video för den brittiska tidningen The Guardian. Det blir den mest sedda videon fredagar i rad. Och den innehåller flera nakenbilder på dig som du själv gett samtycke till att de ska publiceras. Och jag tänkte att vi ska spela upp hur det lät när du berättade.
Åh, herregud, ja.
Felt in touch with the photographer Cecilia Butker and we decided to take a new set of pictures. We both felt that so often photographs of women make them the object rather than the subject. Our project reverses this. It was important to me not to distance myself from my body, not to blame it for causing me this humiliation, and not to be cowed into denying my sexuality. I get why people think that this is counterintuitive, but I disagree. Consent is key. I did this. Just as rape and sex have nothing to do with each other, pictures shared with and without this consent are completely different things.
Oh, jag har inte hört det där på många, många år.
Vad var bakgrunden till att du gjorde så där?
I 2011, när jag var 20 år gammal, blev jag utsatt för det som vi den gången kallade hämndporr, men som vi nu kallar digitala kränkningar, i alla fall i Danmark. Jag vet inte vad de kallar det i Sverige helt. Och innan det här hände var jag inte feminist. Jag var bara så här vanlig ung tjej i Köpenhamn.
Vad var det som hade hänt?
Någon kom in på min e-mail och tog några bilder som jag hade skickat till en pojkvän när jag var 17-18 år. Och offentliggjorde dem på nätet med en uppmaning att chikanera mig och förstöra mitt liv. Och jag vet fortfarande inte vem som gjorde det här. Ingen har någonsin blivit dömd för det.
Hur märkte du att det hade hänt?
Alltså att hela mitt liv blev förändrad från ena dagen till den andra. Hot, kränkningar, folk som kom upp till min lägenhet, skrek i min dörrtelefon, förlorade kompisar. Hela min sociala krets visste det, svårt att söka jobb. Det här var det första doktor som kom upp när man sökte på mitt namn på Google. Jag var 20 år gammal och jag hade liksom inget sätt och inget språk för att kunna hantera den här kränkningen. Jag kallade det inte ens en kränkning då.
Det sker ju dessutom precis när vuxenlivet ska börja för dig.
Ja, jag tror att jag tänkte liksom, nu har jag klarat mig genom tonåren. Nu börjar man bli en riktig person. Och så hände det här och jag tror att det gjorde att det tog några år, men det gjorde liksom att jag blev feminist och feminism. Alltså vi kan prata om att feminism är smått i Danmark idag. Det är ingenting gentemot hur det var i 2012 och 2013 när jag började bli feminist. Det var ingenting man kunde kalla en rörelse alls. Men jag märkte ju liksom att feminismen hade några svar på varför det här hade hänt för mig. Och vad det var som hade hänt överhuvudtaget. Och i 2014 beslutade jag då, för jag tänkte, nej men folk kommer fortsätta googla mig resten av mitt liv. Det här kommer vara resten av mitt liv. Jag vill åtminstone att de ska kunna hitta ett svar som också kommer upp på Google, så tänkte jag. Och ihop med en fotograf som heter Cecilia Butker, som jag också nämner i videon, gjorde jag då ett projekt som hette Samtycke. Som var att ta nya bilder naken med samtycke för att visa att vi som det här har hänt för är människor. Att vi har rätt till grundläggande rättigheter.
Du var en av de första i världen som trädde fram offentligt på det här sättet. Och det ledde till stor internationell uppmärksamhet i några av de allra största medierna. Hur upplevde du det?
Jag tror först jag börjar förstå nu vad det har betytt för mig. Alltså jag hade på inget sätt någonsin i hela mitt liv trott att någonting av det där skulle hända. Jag ville bara att det skulle vara någon representation av mitt perspektiv på hela grejen som folk kunde hitta. Men jag tror också att i de första åren i alla fall kändes det väldigt meningsfullt att jag åtminstone kunde omsätta den här extrema smärtan och den här extrema förödmjukelsen som ju var och är en stor del av mitt liv till någonting som kunde vara produktivt eller meningsfullt för andra offer. Och jag är väldigt,
Hur känns det att prata om det nu?
Ja, men
vad väcker det för känslor?
det är mitt livs största trauma. Liksom. Jag tror att det är en orsak att jag är så intresserad av omsorg. Jag är väldigt intresserad av och har tänkt mycket över vad det betyder att behöva hjälp. Och jag tror jag har en väldigt stor sympati med och förståelse för vad det vill säga att vara en person som inte kan klara sig själv.
Mm.
Och som är fullständigt totalt beroende av andra människors kärlek och stöd och respekt. Och jag tror att det som det verkligen lärde mig det är hur sårbara man är som människa. Man kan, den ena sekunden kan man känna sig som så här 20 år. Så här, bra betyg, redo för världen och sen kan man ligga i en säng ett år efter, i ett helt år och känna att man inte är värd någonting som helst.
Mm.
Och på sitt sätt, jag tror att det har på alla sätt gett mig en känsla av och kanske lite tidigt i livet, hur mycket smärta livet också kan ge en.
Mm, väldigt tidigt i livet, ju.
Ja.
Ja. Du, genom det här sättet att göra repå sedan 2015 så tar du ju makten över situationen och, på ett sätt. Ju. Var det ett svårt beslut att ta?
Jag tror det skulle ha varit ett svårt beslut att ta om jag hade haft någon aning om vad skulle hända efteråt. Men det visste jag ju lyckligtvis inte. Men jag tror att för mig på sitt sätt så tror jag där jag var jag bara så här: okej, de här människorna har tagit allt från mig. Jag känner inte att jag kan gå ut och få en pojkvän, jag känner inte att jag kan få ett jobb, jag känner mig fullständigt paralyserad. Så på sitt sätt så stod jag någonstans i mitt liv där jag tänkte jag har ingenting att förlora. Att det kan bara bli bättre än det är just nu. Och de som kommer se ner på mig på grund av att, jag har gjort det här projektet, de skulle redan antagligen se ner på mig på grund av att det här har hänt mig.
Mm.
Så jag trodde att ja, man kan ju då och då konstigt i livet få en stor power av att känna att det inte kan bli värre.
Just det. Du formulerade det som att du lyckligtvis inte visste vad som komma skulle, för då hade du kanske inte gjort det. Var det som du kallade då för en återröring av kroppen, var det också en uppoffring? Förlorade du någonting på att så starkt gå ut med din egna kropp igen i offentligheten?
Ja, det tror jag. Jag tror att jag förlorade en privatliv på många sätt. Jag tror att det är ju, skulle tro många, de flesta skulle säga, det är jobbigt att vara en offentlig person. Det är, alltså, det är jobbigt att vara känd för att vara utsatt för sexuellt övergrepp. Det kommer med sina egna bördor. Jag är jättestolt av det arbete jag gjorde, men jag tror att det är först nu är jag 33, att jag börjar kunna gå in i psykologiskt vad det har krävt och varje dag stå på gymnasier och i tidningar och i tv och prata om det absolut värsta som någonsin har hänt dig.
Mm.
Och sen liksom skulle några som tycker du är genial, några som tycker du är en idiot, alltså så många olika hållningar till mig som person. Det blir svårt att forma sig själv som vuxen på ett det är inte det vanliga sättet, ja. I alla fall.
Hur ser du på det där beslutet idag?
Helt klart med stolthet. Jag är väldigt stolt över det jag gjorde för oss som var offer. Och jag är väldigt stolt av att när jag tänker tillbaka på mig själv som 23-åring, när jag gjorde det projektet 23-24, jag är väldigt stolt över att jag inte, att jag faktiskt tyckte jag inte förtjänade att det här skulle hända för mig. Jag tror det är på ett personligt plan. Att jag tyckte faktiskt det som hände var orättvist.
Mm.
Och det tror jag alla som har upplevt sexuell våld ska veta att det är väldigt svårt att komma dit. Att tänka, nej men det här borde inte ha hänt. Och jag förtjänar inte det som har hänt för mig. Och det är svårt att komma dit.
Mm. Det ledde ju också till ett nytt övergrepp kan man ju säga. Genom att den tyska tv-kanalen RTL då publicerade de nya bilderna utan samtycke.
De publicerade de gamla bilderna.
De gamla bilderna utan samtycke.
Ja, det är otroligt. Det är helt otroligt. Alltså, jag hörde just från en kompis i Frankrike att Giselle Pellicot, hon kvinnan som hade blivit våldtagen av sin man och drogad av sin man. Förfärlig historia i Frankrike. Han hade liksom sålt drogat sin fru och sålt henne ut till andra män.
Mm.
Att en fransk tidning liksom hade stalkat henne, så här paparazzi-stalkat henne. Och jag tror att jag tänkte över i många dagar efter jag hade hört det, alltså att det här sättet att objektifiera och dehumanisera människor, det gör vi såklart på nätet, vi gör det på sociala medier, men det är också ett sätt vi pratar om folk i offentligheten. I tidningar och i reality och i gossip-podcasts och vad det kan vara. Den här sättet att instrumentalisera människor, jag tror kanske också det är därför att jag... jag tror att många som skriver non-fiction-böcker skriver, man tänker, jag skriver om ekonomi och omsorg, det är inte någonting med sig själv att göra, men sen läser man den här i slutet och så upptäcker man att det handlar mycket om en själv. Och jag tror det är därför jag är mycket upptagen av omsorg, och det är mycket i boken som, det är en kapitel i boken som handlar om Britney Spears.
Just det.
Och jag tror att jag är väldigt upptagen av vad är det som händer när människor blir till saker.
Just det.
Vad är det som händer när människor blir siffror eller produkter eller en bild. Och jag tror det är där den länken ligger. Att vad är det som hindrar oss i att se allt vad en människa är. Och varför är det så svårt för oss att skapa ett samhälle där det är regeln och inte undantaget.
Mm.
Och det tror jag är kanske den röda tråden som går i mitt arbete. Dehumanisering är en stor del av mitt liv.
Just det. Att Britney Spears betraktades som galen, när du tycker att det kanske är paparazzin som står och fotar henne istället för att hjälpa till, som borde betraktas som galen.
Ja, det är intressant att de som tjänar pengar på Britney Spears, på hennes förfall, på hennes smärta, det ser vi som rationellt, det ser vi som business, det kan man inte kritisera. Men en kvinna som uppenbarligen lider, hon är sinnessjuk, det är hon som är en galna.
Mm.
Och jag tror att det är... Vem är det egentligen som är galen? Det är en fråga som jag ofta har ställt mig själv. Är det de som tar nakenbilder eller de som delar dem utan samtycke som är galna?
Mm. Du blev ju feminist som en konsekvens av det här. Var det kvinnohatet som blev så tydligt? Eller vad var det som väckte just det feministiska?
Jag tror det var så här, den extrema så här, chocken. För att jag har ju växt upp i Danmark på 90-talet och 2000-talet. Ett självproklamerat så här, postfeministiskt samhälle. Vi har haft rödstrumporna, vi har haft den här röd. Vi behöver inte här mer. Unga tjejer idag, inte feminister. Och så sen ha den här upplevelsen och inte ha alls något sätt att beskriva den.
Mm.
Alltså nu skulle jag säga, nej men de här människorna behandlade mig sexistiskt, eller de slutshamade mig, eller alla de här orden, victimblamade mig, allt de orden vi har idag. Jag hade inga av de orden.
Nej.
Jag skulle inte ens kalla det en kränkning på den tiden. Och jag tror att jag behövde verkligen en förklaring, för det kändes så meningslöst. Alltså jag kommer ihåg att sitta så här på mitt rum så här 21 år gammal och bara så här, vad är det som händer? Alltså varför sitter en kille på 30 år med två barn på sin Facebook-bild och skriver till mig klockan 2 på natten, jag hoppas jag en dag kan våldta dig till du dör. Alltså hur händer det? Och jag hade ingen förklaringsmodell för det. Och jag tror att där blev feminismen en fantastisk räddningsplanka, för att den gjorde liksom att jag kunde ta bort fokus från mig själv som individ och istället zooma ut och se strukturellt på det som hände. Och det var en stor tröst att säga, nej men herregud, det här har hänt för miljoner kvinnor, liknande saker har hänt för miljoner kvinnor, det kommer fortsätta hända för kvinnor, sorgligtvis nog, men. Och så snart jag gjorde det, då kunde jag liksom häva blicken och inte tänka att det hade någonting att göra med mig personligen. Och det var en stor trygghet.
Med tanke på hur ung du var, och med tanke på att det inte på den tiden, runt 2014-15, fanns de här begreppen som du nämnde, som man idag kan ta till sig och använda. Många som utsätts för idag har en helt annan arsenal av liksom verktyg att förstå det som händer. Med tanke på att du var så tidig och valde att gå ut, så gör det ju ännu starkare av dig att ta dig igen det på det sättet du gjorde. Var tror du att den styrkan kommer ifrån som människa? Som du besitter? Som bra, du hade i dig?
Bra fråga. Jag tror att det som jag primärt är, det är jag är nyfiken. Jag vill förstå. Alltså, jag tror att det som jag kände när jag gjorde samtyckeprojektet, det var att jag jag kände jag har förstått någonting här.
Just det, och samtyckeprojektet, det var det här att återöva kroppen och liksom dela nya bilder.
Det gör liksom nya konstprojektet som var en text och de här nya nakenbilderna. Det var att jag har förstått en sammanhang. Min nyfikenhet att förstå vad som har hänt har lett mig att se en sammanhang här som jag tror skulle kunna ge någonting till andra.
Mm.
Och jag tror det är kanske det som jag är stolt över med min aktivism och när jag tänker tillbaka på Emma 23 år. Det var att Emma 20 år hade en extremt ett väldigt, väldigt traumatiskt steg in i livet. Men de lyckades liksom inte ta min nyfikenhet från mig. Jag gav inte upp. Och det känns när jag hör den där rösten tänker jag, åh herregud, lilla du.
När du hör den som jag spelade upp?
Ja, när jag hör lilla mig där i The Guardian, då hör jag på min röst hur ung jag är. Men också hur rädd jag är. Alltså det är inte en ro i den där rösten. Det är en röst som vill övertyga.
Du, Emma Holten, du är uppvuxen i ett kulturellt hem i Köpenhamn. I ett hus som kallades Narnia-huset. Varför kallades det så?
Det var så stökigt och det var så mycket grejer. Båda mina föräldrar är konstnärer och jag tror att när de fick oss, då hade de redan, jag och min syster, då hade de redan lite barn som var alla deras konstverk.
Mm-hmm.
Så jag kommer från en familj, inte så mycket pengar men mycket böcker.
Mm, just då. Hur formades du av den där uppväxten?
Jag frågar min psykoanalytiker, jag tror att jag håller på att besvara den frågan just nu i mitt liv. Men jag tror kanske att det där, alltså jag växte upp och tänkte jag ska banna mig, inte vara en konstnär, jag ska inte stå på scener, jag ska bara ha ett kontorsjobb, jag ska ha ett lugnt liv och sen alltså här står man nu idag, otroligt. Men jag tror att det formade hos mig, det var den här stora nyfikenheten på världen. Alltså, alltid och så här var någonstans där vi pratade om varför sakerna hängde upp på det sättet det hängde ihop. Och nyfikenhet på konst och politik och människor.
Pappa var ju, han skrev ju operor och mamma som är svenska var scenograf. Så det är verkligen så fin kultur.
Ja, verkligen.
Men stökiga konstnärssjälar, eller? Mamma och pappa.
Ja, det kan. Nu ska jag akta vad jag säger på svenska. Nu är det ju min riktiga svenska familj som kan förstå. Men ja, jag skulle säga lite stökiga personligheter. Det tror jag inte att de blir arga över.
Mm. Men tror du att den här...
Det var inte alltid middag.
Det var inte alltid middag. Nej, men du skrattar åt det, så det verkar inte att de har varit...
Det kan ju vara en psykologisk coping-mekanism, men... Nej, men jag tror att alla familjer har styrka och svagheter. Alltså så ser jag verkligen på det. Jag tror att om du har växt upp i en familj där det är middag varje dag 17:30 och de har alltid med på fotbollsmatcherna, så kan du kanske säkert sitta och drömma om och vara i ett hem där det plötsligt kom en stor operasångare in och drack champagne klockan 2 på eftermiddagen, så kommer du romantisera det. Och när man har varit i hemmet jag har varit, då kan man romantisera någon som ett väldigt stabilt hem på det andra sättet. Så jag tror att det finns inga perfekta familjer dessvärre, eller lyckligtvis. Och min familj hade styrkor och svagheter. Men jag tror på sitt sätt var det väldigt tur när det väl började hända så mycket med allt det där med bilderna och med all min aktivism liksom började vara i pressen och sådär. Att jag liksom så här, nej men jag hade hört om någon som... Jag visste vad det var att ge en intervju.
Mm. Det blir ju en hel del intervjuer och du blir ju en slags symbolisk figur för hela frågan. Du gör TED-talks, du är med i FN-paneler när det gäller just kampen mot digitala kränkningar. Några år efter det där så drar du tillbaka 2017 helt och hållet från offentligheten. Du är bara 26 år då, men redan trött på det du kallade... Citat, Emma Holten Show.
Ja, det är inte så kul att vara en symbol. Det är väldigt, jag kan inte rekommendera det. Alltså det är liksom, jag tror att jag, det som hände i 17 var också att jag blev diagnostiserad med en kronisk sjukdom. Som är det som den boken börjar med. Att jag blev diagnostiserad med ulcerös kolit. Som ju på många sätt är en autoimmun sjukdom. Men det är definitivt också en sjukdom som triggas av stress och press. Och jag var extremt utmattad. Jag kunde inte fortsätta dra runt och berätta om det värsta som någonsin har hänt mig. Och efteråt bli kanske klappad av, kanske kritiserad. Jag var tvungen att liksom dra mig tillbaka. Och så när jag väl liksom gjorde det, och då tänkte jag, nej men okej, om jag aldrig någonsin ska jobba med feminism igen, om jag ska utbilda mig till någonting annat, eller då får det vara så. Jag är inte en person som, och det är väldigt konstigt när man ser mitt jobb, men jag är inte en person som njuter av konflikt. Jag njuter inte av att vara i debatt. Jag gillar att sitta och researcha och läsa och dricka öl med mina kompisar och prata om hur världen hänger ihop.
Det är ju en inflammatorisk tarmsjukdom det där. Vad var det som hände?
Jag hade haft diagnosen i några år och sen hade jag fått mycket, mycket, mycket medicin. Och sen var medicinen inte stark nog. Och sen var de tvungna att lägga in mig på sjukhus. Och där var jag väldigt, väldigt, väldigt sjuk.
Vad upplevde du där på sjukhuset i mötet med de här personerna som gav dig vård och omsorg? Du nämner ju den här händelsen som upprinnelsen till att du började skriva den här boken och ditt stora intresse för omsorg.
Ja, alltså jag hade varit intresserad i feministisk ekonomi i några år, men sen när jag blir inlagd på sjukhus, det är där jag får den här känslan. Här är samhällets bankande hjärta. Och jag tror också jag fick en viss mån av så här, vad ska man säga, kulturell klassskam. Att se mig runt och tänka, jag har i extrem grad undervärderat komplexiteten av det här arbetet, hur svårt det är, vad som krävs. Och det fick mig att tänka, det kan jag omöjligt vara den enda som har gjort. Och de här människorna utvisade ju både såklart medicinskt vetskap, men också, skulle jag säga, en extrem grad av kreativitet, av social kompetens. Så många olika kompetenser kombinerade för att skapa människor. Och när då det kom ut att den här artikeln ett år efter, att kvinnor var ett underskott för att många av dem jobbade i offentliga sektorn där lönen var låg. Då blev det ju svårt inte att tänka på att de här människorna hade räddat mitt liv. Och att det inte stod någonstans att det inte skulle finnas någon mig utan dem.
Vad fick du för relation till dem?
Oh, jag älskar dem. Ja. Alltså, de fick mig ju att känna, och jag tror att det är det som de är så fantastiskt, för i alla fall min upplevelse, att de fick mig att känna att jag var väldigt speciell och att någon skulle ta hand om mig. Och för mig att komma in i omsorgssystemet, det var att släppa och ge mig själv över till de här människorna och säga, den här maskinen är ert ansvar nu, det är inte mitt. Och de grep ju mig i det, både fysiskt och mentalt, och förstod verkligen att min sjukdom var jätterelaterad till hur jag mådde psykiskt också, och att jag skulle både känna mig glad i kropp och själ om jag skulle bli frisk. Och det förstod de verkligen, och jag är verkligen evigt tacksam. Det skulle inte finnas någon bok utan dem.
Gav det dem någonting, tror du, att kunna se dig börja leva igen och kunna gå igen? Och
jag hoppas det. Alltså jag tror att nu har jag haft en jätteprivilegiet att jag i Danmark och nu också i Norge och kanske också i Sverige har pratat extremt mycket med människor som jobbar med omsorg med vård. Som säger ju att det här är ju det bästa jobbet på jorden. Orsaken att folk inte vill ha den här jobben, det handlar om förhållande. Det handlar om resurserna i jobbet. Att vi pratar ju allihopa, speciellt de yngre generationerna och min generation, pratar mycket om att jag vill ha ett jobb med mening. Och de bara, om vi har så mycket mening i det vi gör. Men det som är smärtsamt för de människorna, det är ju att inte kunna ge människor det de behöver. Att ha en lång utbildning och veta att det ligger en sjuk person, en gammal person, ett barn, vad det kan vara framför dig. Och det sättet vi har strukturerat vården gör det inte möjligt för dig att hjälpa dem. Jag tror det är det som leder till den här extrema frustrationen och sorgen vi hör om i vårdsektorn. Men jag tror definitivt, och det vet jag för att några har kommenterat, några av mina sjuksköterskor har kommenterat inne på min Instagram och skrivit att fantastiskt vad jag drev det till. Och jag ser alltid till och jag tror att det är det som är en stor poäng i boken också, att man kan inte säga att det någonsin är en person som har skapat någonting. Allt vad vi skapar är en kombination av alla som har skapat oss. Mm. Och jag tror att bli sjuk hjälpte mig verkligen att se så på världen. Och så snart man börjar se på världen, inte i individer men i förbindelser, i relationer mellan människor, så får man ett helt nytt rikt bild av hur saker blir till. Mm. Och ja, jag hoppas att jag har gjort dem stolta där inne. Mm.
En grund till att din bok Underskott kom till är frågan som många av oss ställer oss. Varför är vi inte glada? Varför är vi inte lyckliga när vi lever i så utvecklade samhällen med det materiella välstånd som ändå finns? Har du kommit fram till något i ditt eget liv?
Ja, det har jag. Ja, det tror jag har. Jag tror det är väldigt svårt som individ idag att förlov och prioritera relationer med andra människor. Ofta så pratar, min bok handlar såklart mycket om barnomsorg, det fyller jättemycket i våra samhällen. Men egentligen när jag tänker på vad jag tror många vuxna behöver, så är det vänskap, relationer till andra vuxna. Jag tror att många vuxna, kanske särskilt föräldrar, är mycket mer ensamma än de tror. Och de tänker, men jag har barn och fru eller man eller vad det kan vara. Jag har liksom allt. Men människor behöver också skratt och spegling. Och någon, som typ, och någon att prata med om deras liv och deras sorger och glädjer. Och den typen mänskliga relationer har väldigt litet ekonomisk värde. Familjen, skulle vi kunna nog hitta en ekonom som säger att familjen är en liten arbetskraftsfabrik. Mm. Men vänskapen, den här totala, bara för nöjes skull, relationen. Jag tror den är vi ett extremt underskott av. Och jag tror att om vi hade mer tid till vänskap som vuxna i våra samhällen, om det var någonting vi faktiskt kunde prioritera politiskt och stort, det tror jag skulle betyda otroligt mycket.
Men med tanke på hur ditt schema ser ut nu, du åker kors och tvärs mellan länder, det är en enorm uppmärksamhet kring dig med den här boken. Har du tid för att odla dina egna relationer?
Mina vänner säger alltid, varje gång de ringer mig och säger, ska vi äta middag den 12? Då säger jag bara så här, jag kan inte den 12, jag är i England. Eller jag är, de bara så här, läs din egen bok, och så lägger de på. Så, nej, jag tror så är det ju. Att jag tror att den här boken kommer också, alltså, det är någon viktig grej med min bok, är inte så här, det är inte en bok där jag bara säger, så här ska du inreda ditt liv. Min bok är mer så här, ett munkskrik på hjälp, som är så här, även jag som har all den här teori och så här, som vill så gärna prioritera de här sakerna, jag kämpar också för det, och det är för att det kan inte lösas bara på individplan om inte vi värdsätter omsorg, vänskaper, ro, vila i, som kollektivt, som samhälle. Då kan individen inte lära sig att göra det ensam. Det är någonting vi är tvungna att göra ihop, och jag tror det är där den strukturella grejen kommer in, och jag tror det är där den samhällsmässiga saken kommer in, och det är det samma som gäller för digitala kränkningar. Jag kan inte ensam säga att jag är värd någonting som människa. Det ska andra tycka också. Och jag tror det är det sättet vi grundläggande allihopa hänger ihop. Och att vi hänger ihop med andra människor, det är ju det mest irriterande överhuvudtaget, men det är också det mest fantastiska.
Mm. Men du har inte tid att äta middag med dem?
Det blir på Zoom då och då. Men förhoppningsvis när jag drar mig tillbaka och ska börja tänka igen, då blir det tid för sånt.
Mm. Ska vi säga så, Emma Holton?
Ja, herregud, vilket konstigt liv jag har skapat mig.
Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på söndagsintervjun där Martin Wiklin mötte debattören Emma Holton. Ljudet sköttes av Fredrik Nilsson och producent är Filip Bom. Söndagsintervjun i P1 produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.